Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna.
Hej.
Till avsnitt 349.
Exakt.
Mycket, mycket, mycket har vi att säga här.
Är du genuin?
Va? Om jag är genuin? En genuin vadå? En
ja,
genuin
nej, men,
dåre?
Man pratar om så här, jag tänkte på det här om dagen, så här, man säger, åh, han är genuin. Hon är, vad är det? Är du genuin?
Jag skulle väl säga att jag är, alltså så som man uppfattar ordet, ja. Så tror jag kanske att jag är det. Alltså att jag tycker att man menar med det att man är en ärlig person.
Ja.
Och jag är väl mer ärlig än önskat ibland, kanske.
Eller? Äkta och utpräglad står det att det betyder i
ja, jag kan ju inte avgöra om jag är det.
Om du är utpräglad. Nej, men jag tycker, det, egentligen när jag tänker på det så är det ju att man är... Att man är liksom samma person i alla lägen på något sätt. Att man inte förställer sig eller är liksom tillgjord på något sätt.
Kanske.
Ja. Mm. Är jag genuin, tycker du?
Ja, det är liksom inte, det är inte full träff. Ja, men jag tänker, det är inte, ja, ja. Det är liksom, du är nog lite olika så här. Det har ingenting att göra med att du inte är ärlig. Ja, men kanske lite, eftersom...
Jag tycker inte att du är genuin.
Nej, nej, för det kommer aldrig fram. Om du tycker att jag är... Tycker du att jag är genuin?
Nej, men så här. Jag tycker att om man utifrån den definitionen, om det handlar om det här att man hela tiden är sammansatt och ärlig mot sig själv, är likadan i alla lägen, så tycker jag nog inte...
Nej, men likadan i alla lägen. Nej, ja. Man kan inte vara likadan när man står på en båt och ska liksom komma... Alltså, förstår du?
Ja, men mot alla mål i olika grupper, mot olika människor, menar jag.
Nej, men det vore ju helt tokigt, ja. Om man vore likadan beroende, om jag är likadan mot mina barn som jag vore mot en personalgrupp på jobbet. Så kan, alltså man måste ju anpassa sig.
Ja. Nej, men det är ett svårt begrepp.
Nej, du gjorde det väldigt svårt.
Ja, kanske det.
Ja.
Men en annan sak som jag vill fråga om.
Aha.
Vi har ju varit en riktig festhelg för oss.
Ja, fy fasiken.
Vi har verkligen slagit klackarna i taket. Och i fredags,
3 dagar i rad.
I fredags var vi ute, jätteroligt. Och så åkte vi hem.
Det var då som var min överraskning,
ja,
till dig.
Exakt.
Som då,
ja,
lyssnarna fick veta,
precis,
förra gången.
Ja, det var ju skitroligt. Vi var på en helt galen restaurang med bekanta som inte visste att de skulle vara med. Men sen efteråt så åkte vi hem var och en till sig.
Det gjorde vi.
Det gjorde vi.
Eftersom vi är särbo.
Ja, exakt. Och så berättade vi det nästa dag för några bekanta.
Mm.
Var på... En i det paret nästan lite indignerat, så men det, ni kunde väl ha sovit ihop då i alla fall.
Ja, då, ja just det. Mm.
Och då undrar jag så här, du blir sur över det. Vad är det som gör dig så sur?
Ja, men jag bad om ursäkt också sen, men,
ja.
Nej, men alltså spontant Ja, det, vi möter ju den där synpunkten då och då. Framförallt när man har gjort någonting tillsammans. Ja, men nu kan ni väl åka hem tillsammans, säger de då. Mm. Och då försöker jag förklara det, det här som är att vara särbo. Man bor inte ihop. Nej, men jag tror att jag kanske blir irriterad för att normen är så stark. Och ungefär också som att vi... Som att vi inte nu, när vi inte åker hem tillsammans, så är det som att vi egentligen helst skulle vilja åka hem tillsammans, men inte gör det. Alltså, jag vet inte.
Men vad tror du reaktionen kommer ifrån? Vad tror du frågan uppstår i? Är det liksom just, tycker de synd om oss? Eller tycker de liksom...
De tycker att vi inte uppför oss. Jag tror inte det.
Vi beter oss inte normalt.
Nej. Och det gör vi ju inte, inte enligt normen, men vi beter oss ju som vi vill.
Men jag bara undrar, för du blir ganska du blir väldigt irriterad av den typen av frågor.
Ja, jag blir mer irriterad än jag skulle vilja bli. Så därför bad jag mig ursäkt ungefär 4 gånger, för att det är ju inte riktigt befogat, men jag vet inte. Det är som att jag är ju väldigt vuxen nu. Ska inte jag få bestämma hur jag vill göra med en sån sak? Liksom, varför ska någon ha synpunkter på det? Det är lika som att jag skulle ha synpunkter på någon annan. Ja, men nu kan ni väl unna er att sova i olika rum.
Ja.
Att man liksom skulle lägga sin egen syn på hur det bör vara på något sätt.
Absolut. Jag blir inte så sur. Jag tycker mer att det är lite lustigt på något sätt. Att man fortfarande ställer sådana frågor och undrar sånt. Att man tycker att det är konstigt.
Men här kanske du då också är det här. Hur genuin är du då när du inte säger ett ord?
jag är oerhört genuin.
För att du aldrig säger ett ord.
Ja, exakt, precis. Då är man ju rakt igenom tyst och genuin. Nej, men säger ett ord. Jag svarar ju på det och säger, varför skulle vi göra det? Varför skulle vi sova ihop? Vi bor ju inte ihop. Men det irriterar mig inte att frågan kommer, för jag tycker snarare att det är lite lustigt på något sätt att det är så starkt, att det blir så, att det ens är en fråga. Att ens kommer en sån sak, men då kunde det väl ändå. Så, varför då? Vi var jättetrötta, fulla och hade inget som helst behov eller skulle tycka det var särskilt roligt.
Man tänker att vi måste åka hem och ha sex då, bara för att man har varit ute.
Exakt, det kan jag tänka är en sån sak som folk tycker. Men va? Åker ni inte hem och sex efter att ha varit ute och festa? Är ni galna? Nog om det.
Vi går vidare.
Ja.
Vi tar en kort lyssnarfråga här.
Mm.
Jag skilde mig för 5 år sedan efter 17 års äktenskap och har nu sedan ett år en relation med en ny man. Han har vuxna barn och mitt barn har också flyttat hemifrån. Vi träffades på en dating-site och han är 12 år äldre än jag. Han är 57. Jag väntade mig inte att det skulle bli så allvarligt, men jag är väldigt kär i honom. Han är intressant och rolig att vara med och vi vill nog båda flytta ihop och att det på allvar ska bli vi. Helst för resten av livet. Jag undrar bara, har ni några erfarenheter av vilka problem som kan uppstå när det är så pass stor åldersskillnad?
Hur gammal var hon?
Han 57 då, och 12, då är det alltså 45 är hon.
Ja, okej.
Okay. Vad var det nu då?
Ja.
Svår matematik.
Ja.
Mm.
Ja, alltså, jag vet inte. Det enda, man är i olika faser av livet på ett sätt om det är 12 år emellan en.
Är man det?
Ja, men lite grann tycker jag. Jag tycker det har hänt saker från det jag var 40-45 till jag blev 55.
Ja, men...
Men jag tänker så här, dels så är man ju... Och det kan man kanske överbrygga, de här att man kanske är fortfarande på väg uppåt i en karriär när man är 45.
Mm-hmm.
Och man kanske är lite mer cool med att man har en mer fast position när man är uppåt 60.
Mm.
Och ens barn flyttar ut hit och sånt där. Men jag tänker en sak som kan bli krånglig, det är när den då äldre plötsligt går i pension eller slutar jobba.
Det är nästan där, för jag tycker det liksom att om båda jobbar och står i, nu vet jag inte hur de här gör, men alltså då lever man ju ändå samma typ av liv.
Ja.
Det spelar ingen roll om den ena gör karriär eller inte, liksom, tänker jag i alla fall. Men det är just, det här tycker jag ändå att man ser. Ja. När någon börjar fundera på att trappa ner och den andra ska jobba i 10 år till.
Ja, visst. Absolut.
Då, Alltså det är ju, jag skulle aldrig tänka att ja, men det, då ska man avstå ifrån den kärleken. Det kan man ju inte röra. Nej, men man kanske kan fundera på det. Man kanske kan tänka på det.
Ja, och kanske också prata om hur blir det då? Hur tänker vi kring det? För att det är absolut, den ena trappar ner och vill leva ett mycket lugnare liv. Kanske resa eller liksom bara vara hemma mer. Eller...
Mm. Och det är klart att det är trevligare då, tycker många, om båda två kan göra det här tillsammans. Men vad fasiken, det måste ju inte bli ett problem.
Nej, absolut inte. Men jag tror att man kommer liksom bli den som då är helst, kommer att uppleva sig själv som lite mer ensam.
Ja, det finns ju också ett mönster om kvinnan är yngre, att hon, jag hoppas att det inte är så fortfarande, men det kanske det är, men att hon också blir lite sköterska ifall krämporna för den andra då, som är 12 år äldre, kickar in liksom.
Skulle kunna bli.
Nej, men vadå? Kärleken får väl äga.
Ja, nej, men alltså, man kan ju inte som sagt hindra sig från att ge sig in i en sån relation eller ens flytta ihop. Men jag tror att man ska vara medveten och ha en dialog om det och prata om det.
Ja, precis. Jag tror också det. Mm. Och så att man åtminstone, vad vill du när du inte ska jobba längre och vad vill jag liksom?
Alltså det är klart, det kan finnas andra saker också lite beroende på vilka barn man har. Alltså hur...
Ja,
den
just
som
det.
Har äldre barn kanske blir mor- eller farförälder tidigare. Mm. Och det börjar ta tid och sånt där. Men å andra sidan, jag vet
då
inte.
Då kommer huset att fyllas av hans barnbarn.
Ja, barn och barnbarn säkert också. Det ska hämtas på dagis och de ska vara där. Ja, nej men, ja.
Nej, okej. Okay. Men lite sånt kanske lite man ska sånt. Fundera på.
Lite sånt tror jag att man ska prata igenom. Hur man ska liksom, vad heter det, hantera.
Ja.
Hur gör vi?
Mm. Good. Vi tar ett till lyssnarbrev.
Ja.
Jag och min man har varit tillsammans i 10 år och har 2 flickor på 5 och 7 år. Han har ganska hett temperament och jag går mellan honom och 7-åringen ganska ofta, då han, som han säger, inte klarar av henne när hon inte lyssnar eller är kaxig. Han är aldrig fysisk emot henne men blir så arg så ögonen svartnar och han skrämmer barnen. Jag kan säga åt honom framför barnen att han måste sluta, eller så tar jag upp det när de har somnat. Ofta så reagerar han starkt och tar det som ett påhopp. Han brukar skrika att vi får flytta isär så att jag får ha barnen hela tiden, att jag är dum i huvudet eller att jag ska hålla käften. Det slutar oftast med att han vägrar prata mer och så åker han iväg. Sist var han borta hela natten utan att svara var han var. Dagen efter är han alltid ångerfull och extra gullig och omtänksam. Är jag inte då som vanligt och bara accepterar ursäkten, så är det jag som är tjurig och då orkar inte han heller anstränga sig att göra det bättre. Det slutar alltid med att jag funderar på om min upplevelse verkligen var som jag kommer ihåg eller om jag överdrev allt. Snälla, kan ni prata lite kring detta? För övrigt har vi det bra. Detta händer några gånger i månaden.
Mm.
Ja.
Alltså det är ju... det låter ju inte bra.
Nej.
Okej, han slåss inte, men det där är ju en slags hot.
Det blir ett slags våld. För att, alltså, människor kan... fortsätt du.
Ja, nej, men alltså, det låter ju precis som en person som liksom, i sin aggressivitet blir hotfull och elak.
Precis.
Och som dessutom inte har förmågan att inse det själv. Utan liksom kommer tillbaka och ber om ursäkt. Och om hon då håller fast vid det så ger han henne skulden för det.
Mm.
Som är lite klassiskt också. Att hon plötsligt får för sig att hon överdriver och liksom går för långt.
Ja, precis.
Så att man vet ju inte hur det är. Men jag skulle verkligen råda henne att ta med sin man och gå i samtal och reda ut det där. För att det är inte bra. Visst, de kan ha det bra i övrigt. Men 2 gånger i månaden är ganska mycket om sånt händer.
Precis.
Både för hennes skull och för barnens skull.
Ja, jag tänker också så. För det som händer däremellan, hon vet ju inte när det här ska hända.
Nej.
Det som väldigt lätt händer är att hon kommer att vaka på sig och barnen. Och barnen ska inte vara jobbiga och så vidare för att det inte ska hända. Mm. För henne kan det ju hända när som helst. Han har ju kontroll över när det händer liksom, på något vis. Men, nej, men jag tänker att det här blir ett slags våld. Eller hot om våld. efter, han är inte våldsam, men när en väldigt mycket större person, om vi alla lever oss in i det, en väldigt mycket större person är jättearg på dig. En del människor när de är jättearga, man vet, de kommer inte att ge sig på mig. Men en del människor ger det intrycket, ja, för att de är så arga och har ett kroppsspråk, ja, som att nu jävla kanske det blir, ja, liksom, att man känner en fara. Och det där... Nej, det är inte okej.
Nej, jag tycker också så här, de har barn, de har en familj.
Mm.
Och som vuxen, både man och kvinna, men framförallt som man, så måste man ju lära sig att härbärgera den typen av känslor och inte leva ut dem mot sin fru, sina barn.
Nej, han kan inte säga att han inte klarar av henne. Hans uppgift är att klara av henne.
Ja, det är det. Och det är liksom, då har man, det kanske, jag vet ju inte vad det beror på, men det är väl någonting som han har haft svårt med i sin uppväxt, som följer med honom liksom, när det plötsligt kommer ett barn som beter sig på det sättet. Det är svårt, men man måste klara det. Och klarar man inte det, då behöver man hjälp, tycker jag.
Precis.
För att det blir liksom, jag vet inte,
nej, och jag tänker också så här, han har jättemycket att göra här. Han behöver ju be barnen om ursäkt. Och han behöver säga, han behöver inse att han har problem med sitt humör.
Ja.
Och jag tycker att vår brevskrivare, hon har ju liksom... Det blir ju som hon säger här, hon vet i alla fall att hon själv undrar om hon överdrev allt. Liksom. Mm. Fast hon vet ju egentligen att hon inte gör det. Och jag tänker att där har hon kanske också, tyvärr då blir det som att jag kan tycka att hon också har ett litet ansvar här. Eller att hon har inte ett ansvar för hans handlingar, men hon har ett ansvar för barnen.
Ja.
Ett delat ansvar med honom. Och där behöver hon hjälpa barnen att slippa de här situationerna. Och då tycker jag att de ska för det första söka hjälp tillsammans,
ja,
för att hon ska få chans att nå fram till honom med vad det här liksom ställer till med och att det inte är okej. För att liksom familjen blir rädd. Och sen så behöver han ta ansvar och söka hjälp för sina aggressioner och den hanteringen.
Ja, och jag tycker det finns en annan sak i det också som jag kan tänka mig, eller det borde ju rimligtvis vara så, att det här uppstår i situationer när det är liksom problem med dottern.
Stökigt eller upprört eller något.
Där man som föräldrar behöver hjälpas åt.
Ja,
i
just
liksom
det.
De här situationerna. Om han då liksom tappar det.
Yes.
Antingen blir förbannad, men sen uppenbarligen då sticker därifrån.
Ja.
Då lämnar ju han henne i sticket att ta hand om de här sakerna.
Mm.
Och det kan man inte skylla på att man inte kan hantera. För det är återigen ens skyldighet.
Nej, det duger
att
inte.
Göra det. Nej.
Sen kan det ju vara så att han sticker därifrån. Det kan vara så att han tar ett slags ansvar när han sticker därifrån. Ja. För att han litar inte på sig själv.
Exakt.
Ja.
Men det är inte okej, menar jag.
Nej, det räcker inte.
Nej, det gör inte det. För då är man inte kapabel liksom, uppenbarligen att ta
hand om barn. Också, och det här tror jag är väldigt vanligt på liksom olika nivåer. Att det blir en väldigt dålig familjedynamik när barnen kanske är stökiga. Barn är stökiga och testar gränser och så vidare. När en tar i för mycket.
Mm.
När en förälder då bemöter det för hårt. Eller på ett oschysst sätt. Då kommer barnen ju att märka att jaha, mamma och pappa blir osams när jag gör det här. Alltså det hämmar också barnet. Det blir liksom inte en sund uppfostran samtidigt heller. Det är väldigt mycket som går snett där på något vis. Att barnen känner då, med viss rätta så att säga, det är inte deras fel, men effekten blir att när jag har gjort något fel så bråkar mamma och pappa.
Ja.
Det finns väldigt mycket som är dåligt med det här.
Ja.
Så att jag tycker absolut att hon ska ta hjälp.
Ja.
Nej, fy fasiken alltså.
Nej, och det är också så här, det kan ju vara så att han inte vill gå med i samtal. Men det är jätteviktigt i det här fallet, skulle jag säga. Och jag skulle råda henne att i så fall gå själv till att börja med. För att liksom prata om sin egen situation här. Men också nästan sätta som ett krav, ett ultimatum till honom. Du måste göra det.
Ja, jag tycker också det. Det är ju inte säkert att det här blir bättre.
Nej, men du får
kan
åtminstone
gå
någon
andra
som kan titta på det.
Nej, men jag menar, det är inte själv, säkert liksom. Att det blir bättre av sig självt, menar jag.
Nej,
sannolikt
det
inte, liksom.
Nej.
Nej, men agera på något sätt för barnens skull.
Ja.
Även om du kan stå ut med det här, så agera för barnens skull, tycker jag. Lycka till med alltihop. Du, jag skulle bara vilja tipsa lyssnarna om en bok äntligen.
Ja.
I vår bokklubb så läser vi nu en bok som heter Guldmunken.
Ja.
Och jag tycker om den. Den vill jag tipsa om. Handlar om relation. En guldmunk, för den som inte vet, det är en som inte har haft sex på ett år.
Är det ett år just?
Ja, jag tror att det är så. Ja. Ja. Och den handlar om, han levde i en relation, har barn, skilde sig, bestämde sig för att leva i celibat, frivilligt celibat, alltså bli guldmunk. Åtminstone. För att han var liksom så rädd att dras in. Han upplevde att han bara drogs in i sitt första äktenskap. Mm. Undrade liksom hur fan hamnade jag här. Och var, blev så rädd att det skulle hända igen. Ja, men det är en rolig historia. Alltså inte en rolig historia. Utan en rolig, jag vet inte, den är underhållande bok tycker jag. För han ger sig såklart in i en ny relation också. Mm.
Men den är självbiografisk.
Han, ja, är det bra. Är den. Ja. Roligt. Väldigt bra skriven tycker jag. Sen ska jag också tipsa om, jag tycker mycket om Marianne Lindberg de Geers böcker. Jaha. Den första, jag har läst en av dem, det finns tre stycken självbiografiska, den första heter Tvära kast.
Ja.
Hon är ihop med Carl Johan de Geer. Ja. Ja, men rolig människa. Mm. Hon sluggrar hårt.
Då vill jag också tipsa.
Ja, tipsa.
För att nästa helg, den 13 maj, så är det Stockholms bokhelg tror jag det heter.
Ja, just det.
Och då har mitt förlag en tillställning på, i Gamla stan på Storkyrkosalen.
Aha.
Där jag kommer att bli både, jag får en liten intervjustund och sen kommer jag vara med i en deckarstafett.
Nej, vad kul. Mm, 11, det visste 45. Inte jag.
Jo, nej men och då eftersom jag nu släpper en ny bok 2 juni så kommer det vara liksom lite för så här, kommer.
Vad är en deckarstafett?
Jag vet inte riktigt. Det är en han är bloggare, om man inte författare själv, som heter Anders Kapp, som frågar ut liksom, jag tror att det är 10 stycken, Karin Julström bland annat och Ninni Schulman är där också.
Mm.
Och liksom gör korta intervjuer med de här.
Så
där kommer jag vara med också sen på eftermiddagen.
Okej, vilken dag var det? Ifall lyssnarna vill gå, det är gratis inträde och så.
Ja. Lördagen den 13 maj och jag är, det pågår mellan 10 och 19 och jag kommer att vara liksom intervjuad då så där ihop med en annan författare som heter Krillan Alsen. Och det kommer vara 11.45 och sen är deckarstafetten klockan 15.
Ja.
Mycket spännande.
Vad bra.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Här kommer ett lyssnarbrev igen. En kvinna som skriver, jag drar ihop lite här. Ja. Men det, hon beskriver att hon och mannen har varit gifta i 5 år. De tog med sig varsina tonåringar in i liksom boendet. Ja. De här barnen börjar bli stora nu och ska väl lämna då. Hon säger att han är väldigt svårpratad och hon liksom kämpar för att få till samtal och öppenhet, men har nu gett upp. De kommer liksom ifrån väldigt olika kulturer när det kommer till hur man resonerar. Och så skriver hon så här. Samtidigt är han också ganska stiff och kontrollerad, så man upplever honom som lite småsur för det mesta. Och jag får ofta känslan att jag har gjort något fel. När jag tänker efter har jag nästan aldrig sett honom skratta hjärtligt åt något. Han tycker nog också att det är lite jobbigt när jag är glad. Då kan han liksom ta ner mig på jorden. Det här är så fint. Han. Det säger ju du om allt. Säger han. Ja. Anyway, nu flyttar barnen ut ett efter ett och jag har tänkt ta upp att vi behöver ta hjälp av en terapeut för att kommunicera. Jag tror att om vi börjar prata kommer allt att bli bra. Vi är båda livsnjutare och skulle kunna ha ett fantastiskt liv när vi går in i en fas utan hemmavarande barn. Det var bakgrunden. Nu ska ni få höra vad han gjorde nyligen. Vi hade planer på att åka ut till landet som ägs av honom och hans syskon över påsk. Och jag såg jättemycket fram emot det. Där funkar vi som bäst som par och jag tycker han mjuknar lite där. Men vi kan inte komma till beslut för han som annars har 5-årsplaner är plötsligt luddig med om vi kan åka dit eller inte. Till slut när jag frågar säger han, jag ska till Spanien. Jag blir paff och jätteledsen. Han har överhuvudtaget inte nämnt det för mig. Själv känner jag mig sviken. Han kunde ju ha sagt, jag ska jobba i Spanien och tänkte stanna över påsk. Vill du följa med? Men han lämnar mig bara med detta. Och jag är ensam och ledsen hela påsken. Och när han kommer hem ska han vara hemma bara några dagar. Och sen ska han på jobb i USA. Kvällen innan han ska åka säger han, du, det här är jättejobbigt. Jag vet inte vad jag vill längre. Något mer än så har han egentligen inte att säga. Och så sticker han iväg. Det gör så ont. Om han inte vet vad han vill, är det inte med mig han ska prata då? Nej, han ska sortera tankarna i USA. Jag känner mig så utanför och maktlös här. Och han sa utan att jag frågade att det är ingen annan. Hade det varit så att han hade träffat en annan förstår jag att han inte vill bolla med mig för han kanske skäms. Jag vet varken ut eller in och har googlat han drar sig undan. Och de flesta texter som kommer upp då handlar om att det är en mans sätt att göra slut. Att mannen har så svårt att ta tjuren vid hornen så att han nästan går och väntar ut att kvinnan gör slut till slut. Vad är min fråga egentligen? Jo, vad betyder det att en man drar sig undan? Tack, ni är bäst, skriver hon.
Ja.
Det var ju... Frågan går till dig.
Frågan går till mig.
I egenskap av man.
Nej, men alltså... Jag tycker inte om såna här generaliseringar att det är mannens sätt att göra slut. Det kan det väl vara i och för sig, men det är ju inte så att det är.
Nej, det finns ju ingen vetenskaplighet lag. I det riktigt.
Nej, men för jag tycker att det är många saker i hela berättelsen på något sätt att alltså så som hon beskriver honom så är han ju en person som inte kan kommunicera om sina känslor.
Mm.
Och han är dessutom skyddar sig liksom genom att dämpa henne och så hålla på.
Eller det, ja, okay.
Ja, men det, jag får det intrycket i alla fall.
Mm.
Och ja, det är klart att om hon nu ställer krav på honom att jag vill att vi kommunicerar, jag vill att vi pratar, så blir ju det en press för honom, såklart. Mm. För han vill inte det, han mår dåligt av det, tycker jag.
Han kanske inte tror att han kommer att klara det.
Nej, vad skälet nu är.
Mm.
Och jag tycker ju hon vill ta med honom i terapi och få honom att förstå och hjälpa honom.
Mm.
Och han backar på det, han vill inte det.
Mm.
Och jag kan mycket väl se att han då hamnar i, han känner sig för pressad. Han vill liksom inte vara med i det här längre, för det börjar bli för jobbigt. Det börjar komma för nära förmodligen. Och det är väl skälet till att han vill dra sig undan och tänka. Han har inte förmågan att dra sig ihop med någon annan och prata om saker. Utan hans sätt när han känner sig pressad och mår dåligt och inte vill någonting är att försvinna. Liksom.
Stänga av lite.
Ta hand om det själv.
Mm. Ja.
Och sen vet man ju inte liksom vad om. Det kan ju vara så att han kommer fram till att vet du vad, jag tror att du har rätt, vi ska gå i terapi.
Mm.
Eller vet du vad, jag pallar inte längre. Då tycker jag det är liksom hans förlust någonstans. Han går miste om väldigt mycket.
Men
som
också
inte,
hennes förlust att
jag
gå
självklart,
miste om
absolut,
en partner
jag vet.
Vill ha.
Men samtidigt är det också, jag förstår ju sorgen över att inte man älskar någon som inte vill kommunicera och som inte liksom ens öppnar upp för att ta hjälp att kommunicera. Mm. Men jag kan ju, man kan ju trösta sig med att, som sagt, det där är liksom ingen, det kommer inte bli bra. Vill inte han, då kommer det inte bli bra, tyvärr.
Nej, och jag tänker också så här, ja, antingen så är det någon annan. Låt säga att ja, det skulle vara någon annan. Ja, då kommer ju det att komma fram förr eller senare.
Ja, ja. Ja.
Men om det inte är någon annan, utan att det är som du säger, då tänker jag ändå att om hon skulle orka kämpa lite, så är det kanske att ta bort några av hans farhågor för vad som ska hända när man går i terapi. Många tror ju att de kommer att ställas till svars. Mm. När man går in, att nu ska jag få höra hur dålig jag är. Det är inte det som
absolut
kommer att hända.
Nej, nej.
Så att det är jätteviktigt att han i så fall förstår. Det, är ju, ja. Det borde han ju förstå själv, men nu är han inte sån. Man kan ju önska allt, men det kanske hon skulle kunna... Det kanske hon skulle kunna... Han kanske är jätteintrovert.
Ja.
Det är någonting med det här. Om hon aldrig har hört det. Honom skratta. Liksom.
Nej, apropå det så tänker jag så här, om jag hade pratat med honom utan att hon var med, för det är svårt för henne att säga det till honom, det är ju att du, om du inte kommunicerar så är det hennes historieskrivning som gäller någonstans. Du liksom, och det är inte fel, för hon har en tolkning, hon har en bild av verkligheten, som om du aldrig liksom möter den och förklarar saker som kanske hon tolkar fel eller tänker fel om, då kommer ju den att råda liksom.
Och han blir helt oförstådd.
Ja, han blir helt oförstådd. Och då menar jag så här, terapin kommer inte att, det är inte för att bekräfta hennes bild eller kullkasta den, utan det är för att båda de här två bilderna ska få komma fram lika mycket.
Ja.
Så att det är bara en vinst.
Ja.
Både i relationen och jag skulle säga framförallt för honom, som kanske får en möjlighet att få hjälp att liksom öppna upp de här, hitta orden, hitta förklaringarna.
Ja, eller att det kanske till och med räcker med att hon förstår vad hans tystnad beror på.
Ja.
Alltså liksom att jag har jättesvårt för att, alltså det är jättemånga som har svårt att, de vet knappt ens vad de känner liksom.
Ja.
De är inte vana eller har inga ord för det.
Nej, men absolut. Men jag tror att alla människor känner, alla människor har det där. Och då han skulle kanske få bli hjälpt av att hitta orden, hitta uttrycken för det han känner. Och kanske också, för det tror jag är den största svårigheten, att du vet inte riktigt. Du kan inte förklara vad du känner.
Nej.
Det är bara ett sammelsurium av otäcka saker.
För en detalj i det här som jag fastnade lite på, det är det här, hon säger det här är så fint. Han säger, det säger ju du om allt, alltså när hon är glad. Hur tolkar du det?
Nej, men det är ju, jag fattar om det kanske är ett av många exempel, men det är ju den är ju ganska, det är ju att ta ner någon. Det är att inte ta den här liksom glädjen över att någonting är fint på allvar, utan förminska den. Och det är väl inte så bra. Skälet till det kan ju vara att man är sur eller att man vill vara elak eller att man liksom bara vill just
jag fick en annan glädjen. Tanke om det. Hon säger så här, han tycker nog att det är lite jobbigt när jag är glad, och då tar han ner henne. En fråga till henne bara är, när hon säger så här, åh det här är så fint, gör hon det för att hon vill få honom att se det fina och vara glad? Och då känner han att det är någonting som hon hela tiden håller på med, att han inte duger som han är, utan att han borde vara glad och uppleva det hon upplever.
Ja.
Och då orkar han inte med det, utan tar ner liksom.
Han känner sig pressad.
Han känner sig lite pressad och liksom påprackad känslor. Så det är egentligen bara en fråga till henne. För det kan hon ju lika gärna sluta med på något vis i så fall. Om hon gör det därför. Men däremot om hon är genuint glad. Men det låter ju som att hon har lite grann en träbock att dela saker med.
Ja.
Det har hon.
Ja. Men man kan ju tycka om en träbock också.
Ja, det kan man verkligen göra. Jag är ju själv en.
Ja.
Så, ja.
Fast du pratar ju i alla fall.
Ja, jag pratar
ganska
ja.
Mycket det är ibland.
Sant. Men knepigt.
Ja.
Knepigt. Hon behöver ju för sin skull få rätt sida på vad det är som händer här med honom.
Nej, och jag kan tycka att om han kommer hem och har liksom kommit fram till att, vet du vad, jag tror att vi inte kan fortsätta tillsammans, så skulle jag, precis som du säger, kanske ändå göra så här, vet du vad han nu heter? Jag fattar det, jag köper det. Men tänk en vända till.
Ja.
Tänk på om det ändå inte är så här att det här, jag ligger ju på dig. Jag vill ju liksom att vi ska prata med varandra. Och du känner dig pressad av det och vill liksom dra dig ur. Kan vi inte ge dig en chans bara? Och liksom så här, följ med mig. Gå till en samtals- eller familjeterapeut eller någonting. 3 gånger. Bara för att jag vill förstå, och du kanske behöver få hjälp att formulera det här för mig så att jag förstår det.
Ja, precis.
Och vem vet, det kanske hjälper. Vi kanske kan fortsätta då istället. Eller åtminstone så har vi fått en bra upplösning på det här.
För han kanske också känner att han känner ju att hon inte tycker om honom när han inte duger, så att säga. Eller så skulle det kunna vara.
Ja.
Ja, vanligt det här också ju.
Absolut, ja. Oh, ja.
Lycka till.
Jag kan känna igen mig i honom ja. Också faktiskt. Ja. Att jag, eftersom ja, det kanske är manligt vanligt att man är på något sätt i underläge känslomässigt. Mm. Eller när vi talar om känslor som ja. Man, alla män. Inte alla, men de flesta är ju uppväxta i en manlig värld. Man har gått i liksom skolan med pojkar och lärt sig ett...
Normen där.
Eller inte lärt sig det språket som behövs. Vi pratar inte känslor på samma sätt. Så vi är i ett underläge och sen kan man vara mer eller mindre i underläge. Och en del är ganska mycket känner att man liksom... Ja, det är som att komma in i ett gäng där folk pratar om fotboll. Då har du inte en aning om att en boll är
precis.
Hunden.
Och så ska man ge sig in i det snacket ja, och ja. Bara ja. Säga något ja. Fånigt.
Så det, ja, det är vanligt. Och det, men samtidigt så går det ju... Det går ju att få lära ja, sig fotboll.
Precis,
liksom.
Ja.
Titta mycket.
Mm.
Ja, lycka till.
Ja.
Nu kommer jag att testa hur väl du känner mig.
Mm. Jag brukar få rätt på allt.
Det tror jag inte att du får.
Uh-huh.
Snarare kommer du bli upprörd och arg när du får reda på sanningen.
Okej.
Okay.
Vadå? Ja, okej.
Okay, nej, jo. Så här, jag vill veta vad du tror gör mig mest sur eller beklämd eller vad man ska kalla det för. Och okay. Då kommer det tre frågor här först.
Ja.
Tror du att det är att du är borta en helg? Tror du att det är att du arbetar varje förmiddag alla dagar i veckan?
Eftermiddagen också, ibland.
Ja, eller tror du att det är att du inte vill spontanresa eller spontanfesta?
Spontanfesta, spontanresa, att det är det, tror jag.
Ja.
Ja. Hur skulle jag inte kunna fatta det?
Ja. Tre nya alternativ här. Och det nu handlar det om när jag har varit dum egentligen. Men vad din reaktion på det som gör mig mest sur här då?
Jaha, du blir sur över min reaktion ja, som exakt. Är rättmätig, okej?
Okay?
Ja.
Nej, den är inte rättmätig.
Uh-huh.
Det är det när du skäller på mig för att jag inte har städat. Eller när du skäller på mig för att jag inte tröstar dig som du vill. Eller när du skäller på mig för att jag är borta för mycket.
Du är borta för mycket. När du är mest sur... Du städar ju inte. Du är inte borta så jävla mycket heller. Tröstar man ju inte heller.
Jag tycker att jag gör det, men ja.
Ja, nej, precis. Så länge du inte är inblandad. Nu ska vi se här. Är det städningen?
Nej.
Nej. Borta?
Ja.
Ja, ja.
Okej, tre nya då.
Mm-hmm.
Vad gör mig mest sur? Att du flirtar med någon annan? Att du är dryg mot mig inför andra eller att du tar för stor plats?
Att jag är dryg mot dig inför andra?
Ja, absolut.
Happens all the time, eller? Ja. Och då?
Tre till då.
Aha.
Är det att du inte går på mina spelningar? Att du inte kollar alla tv-program jag gör? Eller att du inte skrattar åt mina skämt?
Du skrattar åt dina skämt, det gör jag ju, tycker jag. Det är tv-programmen?
Nej.
Aha. Skrattandet?
Ja.
Du vet att jag ska trugskratta om du inte är rolig. Okay.
Ja, men det kan göra mig sur när det är så här. För ibland kan du vara på ett sånt humör att det spelar ingen roll om man gör det. Bara, nej, det där var inte roligt. Eller du blir liksom stött och tycker att man är dum i huvudet om man säger...
Säg ett sånt skämt då.
Nej, jag kommer inte på det för att det är samma skämt som jag alltid... Eller skämt låter ju så löjligt, men när man liksom...
Man gör något kul.
Ja,
och ibland skrattar jag, ibland inte.
Ja, åt samma saker. Mm. Det stör, det gör mig sur när jag får det där tillbaka.
Det är
kaka.
Det hårda livet.
Ja, ja, ja.
Ja.
Mm, ja, det här var, du kände ju mig ganska 50%.
Vad gäller bakvänd grej när du har varit dum och sen så ska du klaga på vad du blir sur över att jag då blev ledsen för.
Nej, för du skäller på mig för.
Ja,
ja,
så ja men... Så det är också livets hårda skola.
Ja, absolut.
Här kommer en fråga som kommer från en ung person. Och jag kan tänka mig att det hör ihop med problematiken här på något vis. Eller vårt svar möjligen, vi får se. Jag måste tacka för er podd och att ni finns. Jag sitter i ett dilemma just nu. Jag har bott med min sambo i cirka 4 års tid och känner nog inte längre att jag vill. Det är inget fel alls på honom, tvärtom. Han är snäll, stabil, ställer alltid upp och jag kan lita på honom till 100%. Men jag känner inte så mycket längre. Det är som att det finns något i mig som inte vill längre. Jag drar mig ifrån när han blir fysisk, även när han bara vill lägga sin hand på min axel till exempel. Jag känner mig oerhört taskig och har enorma skuldkänslor att jag inte kan ge honom den kärlek han förtjänar. Men jag har aldrig bott själv och känner att jag nog vill testa på det. Jag har hoppat från förhållande till förhållande i princip hela mitt liv. Men nu när jag äntligen hittar någon jag trivs med så känner jag så här. Vad är felet? Kommer jag att ångra mig om jag lämnar? Vi är 23 år respektive 29 år. Och då gissar jag att brevskrivaren är 23 år.
Ja. Mm. Ja, men jag vet inte, jag tycker att jag, det där känner jag igen så väl. Och det var så, det var liksom, och både det här skulden man känner för att man, det är ju ganska bra. Man tycker inte att man har skäl nog på något sätt. Man vill inte göra den andra ledsen och så. Och det andra, att man tänker att ska det alltid vara så här? Ska jag inte liksom hitta någon nu? Mm. Eller nu när jag har hittat någon, då får jag göra så här. Men jag tycker det är, jag kan inte säga något annat än att det är ju helt och hållet upp till dig. Känner du ingenting så gör du inte det. Du kan inte liksom, det finns ingen skyldighet att känna någonting. Och det finns ingen medicin för att göra det heller.
Nej,
liksom.
Nej,
du har
precis
tappat lusten och det är tråkigt, men det är världens gång. Och det är inte liksom, det är ett ganska långt liv man har. Och man har ganska många möjligheter där också. Sen kan man ju möjligtvis, men jag känner att det låter ju som att det är alldeles för tidigt börja fundera på, varför blir det alltid så här?
Nej, det är alldeles för tidigt, ja. Det är alldeles för tidigt. Jag tycker det är fullt normalt när man är 23 att man har bytt. Ja. Att, jag tycker nästan att det är ganska långt att ha varit ihop i 4 år när man är 23 år. Så jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker mer att hon ska tänka att det, ja, det som du säger. Känner man så känner man så. Och det är ingenting fel på henne. Och det måste heller inte, det kommer inte fortsätta vara så för henne. Det behöver i alla fall verkligen inte vara det. Och hennes fråga var ju så här, kommer jag ångra mig om jag lämnar?
Nej, kan jag säga.
Nej, nästan. Jag skulle heller inte tro det. Det kommer att vara ledsamt ett tag, som det är liksom.
Ja.
Men
nej, men det tror jag inte. Jag tänker en annan sak också som är viktig att komma ihåg. Att man, när man är där, de har väl då varit tillsammans sedan hon var 19, typ, antar jag. Alltså, och även om man är som den andra parten då, 20, vad det blir, 24 eller 23, så är det, man är ju liksom i en enorm förändringsfas.
Ja.
Det händer så oerhört mycket. Mm. Och man har liksom sug på livet och man vill testa saker och man har möjligheter och det där. Och det är liksom nästan alldeles för mycket begärt att man ska kunna hålla ihop en relation på det sättet. Det ställer väldigt höga krav på att man då både tillåter varandra att utvecklas och är okej med den utvecklingen. Det är liksom, jag vet inte, det vore konstigt. De som har lyckats med det tycker jag är, heja er, men det är fan nästan omöjligt.
Ja, och det är inte liksom, jag kanske vänder mig lite mot så här lyckats, men de som har turen
det är mer lyckas, det kanske. Ja.
För att om hon inte känner någonting för honom nu och inte vill att han ska röra henne, det är ju ingen härlig prognos på det heller riktigt.
Nej.
Då skulle hon vara ihop med honom för att han är en trevlig prick. Hon kommer att vilja ha något mer liksom i sitt liv.
Oh ja. Och det är ju liksom just det, den beskrivningen tycker jag är klassisk beskrivning på att man, kärleken är slut, man har tappat känslan liksom. Det är inget annat.
Det är en vänskap egentligen.
Ja, det är en vänskap. Ja. Och man har förmodligen liksom tittat på en massa andra saker som man skulle vilja göra istället.
Mm. Och det här som hon säger, hon känner sig oerhört taskig och har enorma skuldkänslor där jag inte kan ge honom den kärlek han förtjänar. Alltså man kan, jag vill jättegärna ta bort onödiga skuldkänslor eftersom hon inte gör något fel.
Ja.
Hon kan istället kanske hysa medkänsla med honom för att hon inte kan ge honom den kärlek han förtjänar. Och det bästa egentligen då är om hon önskar honom en kärlek hon inte kan ge. Det är ju då att vara öppen med det med honom och att göra slut.
Ja, ja.
Då kan han få den kärlek han förtjänar. För han kommer inte att få den av henne.
Nej, då hoppas att han får någon annan då istället.
Ja, och det här är livets liksom, det är också på något vis, det är så här det är med kärlek.
Ja.
Man kan inte lova att det ska vara någonting. Utan
nej, och det finns inget krav att han ska ha det heller. Liksom.
Nej. Men vi gissar att du inte kommer att ångra dig om du lämnar. Men jag säger utifrån att jag har varit i hennes situation och lämnat. Och det är inte så att jag har ångrat. För att alltså, man kan hända liksom inte, om man ångrar så tänker man, ja det var en bra person, men då glömmer man väldigt lätt att, ja men jag kände ju ingenting för den personen liksom.
Nej, sen tycker jag också att man, även då personer som har barn ihop och skiljer sig eller separerar, nu, vi har ändå hållit på med det här. Vi har pratat skilsmässor och fått massor med mejl och liksom pratat med folk runt omkring sådär. En enda gång under de här åren, under de här 349 avsnitten, har jag hört en person säga, jag tror inte ens att det var han själv, utan han beskrev någon annan som ångrade sig efter vad det nu var flera år.
Ja,
det är en enda gång, och jag undrar så här, det måste verkligen vara ett unikum. Ja. Och var det verkligen, alltså, hur såg ången ut?
Ja.
Man gör liksom inte riktigt det. Man kan vara ledsen som den lämnade, kan man vara ledsen ganska länge.
Mm.
Men som den som lämnar, jätteovanligt att man faktiskt ångrar sig.
Ni får jättegärna höra av er om ni har ångrat det. För det kan också vara liksom en bra tanke att få veta hur det kan se ut.
Ja.
Nej, men det var vad vi tror. Och önskar att du fattar ett beslut som du kommer att vara nöjd med.
Ja.
Ja. Lycka till.
Lycka till.
Ja, och vi ska nu... Det var sista för idag.
Ja.
Och därmed så säger vi att nästa fredag så är vi tillbaka igen.
Då smäller det igen.
Och skriv till oss med tyck och tänk och frågor.
Ja.
Och så hörs vi igen. Ha det så bra nu.
Hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.